Podden.
Aktuelt
fra finansverdenen.
Det har vært en kraftig renteoppgang som har skapt store svingninger i aksjemarkedet. En av de sektorene som blitt rammet hardt eiendomssektoren. Den har vi ikke så veldig mange aksjer av på Oslo Børs, men i Sverige så finns det 75 noterte eiendomsselskap. Derfor har Arctic valgt å ha vår eiendomsanalytiker sittende på kontoret vårt i Stockholm, nære markedet, nære aktørene. Og vi har han på besøk her i dag. Velkommen til oss i Arctic-podden, Mikael Johansson.
Stort takk for det.
Du som svenska generelt, så det jo ingen av dere som bruker fulle navnet, så vi kaller bare for Mikkel.
Ja, det blir jättebra det. Det tycker jag vi kör på.
Fortell hva har skjedd. Aksjekursene har jo hatt ordentlig stryk, som det på svensk. Falt 50% minst. Mange av dem i hvert fall. Fortell.
Nej, men det har varit extremt intressant utveckling de senaste månaderna, men egentligen de senaste åren i sektorn. Och historiskt så brukar man väl säga att egendom och bank exempelvis är väldigt stabila sektorer att det tickar på. Men det vi har sett i egendom de senaste åren är ju totalt motsatt. Och det som egentligen hände var att man från 2015-2016 började benytta den svenska obligationsmarknaden och sedermera även den europeiska kapitalmarknaden att hitta tillväxtkapital. Och så växte man enormt snabbt. Vi pratar dubblingar eller tripplingar av portföljvärdena under den här perioden. Och det här funkade väldigt bra hela vägen fram till att Riksbanken började höja räntan här i början av året, och dessutom så började kreditspreadarna i obligationsmarknaden att gå isär ganska rejält. Och då har vi också sett att aktiemarknaden då har handlat ner de här egendomsbolagen rejält, som du var inne på, 50% under året, och helt städat bort den uppgången på 50% som vi såg under 2021.
Ja, så det här är en funktion av de kraftigt fallande räntorna i Sverige och så negativa räntor i lång, lång tid.
Absolut.
Som då drev värdian på...
Ja, det var ju nästan för billigt att låna pengar under ganska många exakt år för de här sällskapen.
Men så aktiemarknaden har ju då tagit höjde för en betydlig risk här. Vad med kunderna till egendomsselskapen, är det fortsatt intakt? Ledigheten, vad ser där?
Ja, men det är ett väldigt gott spörsmål. Jag tycker att man ska ha med sig det när vi tittar på den här sektorn, att okej, vi har två delar att titta på i varje sällskap. Vi har dels den finansiella biten och sen har vi den operationella biten. Och det som har föranlett en 50% nedgång här, det är ju det finansiella med räntorna upp och kreditspreadar isär. Men när det gäller det operationella i de här bolagen så går det än så länge väldigt, väldigt bra. Och pratar vi ledigheter, alltså vi pratar vakansgrad som vi kallar det, ja, i sektorn. Ja. De är i princip oförändrade eller något ner de senaste 12-18 månaderna. Nettouthyrningen för bolagen är fortsatt positivt och generellt är det ganska bra tryck i uthyrningsverksamheten för de kommersiella fastighetsbolagen. Så där ser vi fortsatt stabilitet, men det är självklart någonting som vi kommer följa väldigt noga i samband med Q3-rapporterna.
Ja, det är ju inflation som har skapat det stora fallet här. Men lejekontrakten är ju justerat ofta för KPI.
Ja, precis. Och det är ju en intressant diskussion att ha, och det är det som många i Sverige diskuterar just nu. För att egendomsbolagen tenderar att gömma sig bakom faktum att de har KPI-justeringar i kontrakten och säger att det kan bära räntekostnaderna. Men det ska man ha klart för sig, att det skiljer väldigt mycket mellan de olika bolagen beroende på hur man har jobbat med sin räntebindning, alltså hur man har jobbat med att säkra sina räntekostnader framgent. Men det jag kan säga om KPI-kontrakten, det jag tror, det är att bolagen med bra egendomar i bra lägen med starka hyresgäster, ja, där kommer det inte vara några problem att få igenom den kontraktuella rätten du har att faktiskt höja hyrorna med KPI. Ja. Men om du har egendomar i lite sämre lägen, kanske lite svagare hyresgäster, och vi går in i en lågkonjunktur, då kommer det inte vara jätteenkelt att trycka igenom en 10% ökning, som är det vi tittar på givet vad inflationen är i Sverige, på dina hyresgäster. Så det här tror jag kommer bli väldigt hårda förhandlingar de kommande månaderna, även om vi ska vara tydliga med att de flesta fastighetsbolagen har då enligt kontrakten, alltså hyreskontrakten, rätt att höja hyran med KPI. Ja.
Vi kommer tillbaka på enkelt aktier att det var här. De fallende aksjekursene reflekterer jo lavere verdier. Har det også gitt seg utslag i transaksjonsmarkedet?
Både ja och nej. Det vi har sett i transaktionsmarknaden är att den har stannat av lite grann, så det är inte supermånga transaktioner som har gått igenom här på slutet, och anledningen är ganska enkel, därför att köparna, de har ju anpassa sig såklart till den nya verkligheten, och de måste finansiera de här köpen på mycket högre nivåer än vad det var tidigare. Medan säljarna ligger lite kvar på, om vi ska kalla det för, på gamla direktavkastningsnivåer. Och där tror jag att man lite har fel förväntansbild när man går ut och försöker sälja sina egendomar, ja, medan köparna då är på andra nivåer. Så att egentligen vill jag hävda att transaktionsmarknaden och egendomspriser är ner kanske 15%, men det har vi inte sett avspeglas i termer av genomförda transaktioner än i marknaden.
Det är lite ont för norrmän att erkänna att Sverige är ett väldigt mycket större land än Norge, och speciellt på egendom är det många som ligger och väntar på att göra ett klipp här. Det är mycket kapital på sidlinjen.
Jag kan bara flika in då på din första kommentar att det gör ont för en svensk att konstatera att Norge har den bästa fotbollsspelaren och bästa tennisspelaren och vi har inget av det, så att det smärtar mig lite grann. Men tillbaka till det tycker jag är viktigt att förmedla här, att mängden kapital som vill investera i den svenska egendomssektorn är enormt. Det är enormt. Vi har utländska aktörer som tittar på såklart den svenska kronan som har försvagat, som tycker det är intressant att investera. Vi har mycket fonder, eller många fonder ska jag säga, i Norden som har reskapital, som det brinner pengar i fickorna på dem och de vill köpa. Vi har institutioner som har sagt att man ska öka sin andel av exponeringen mot egendomssektorn. Så köparna finns där, volymen finns där, kapitalet finns där. Det är bara en fråga om att säljarna måste inse att det är en ny prisnivå, och så fort de gör det, eller så fort de tvingas att göra det, då kommer transaktionsmarknaden att komma igång. För själva volymen och efterfrågan, det är inte där problemet ligger.
För tvånget kommer ju när obligationerna går till förfall och må refinansieras. Och det sker ju stort sett till nästa år, inte?
Precis, det börjar komma förfall. Vi har varit väldigt förskonade från förfall under 2022 när det gäller obligationsgäld. Det är inte jättemycket som har förfallit. Under 2023, framförallt andra halvan, samt 2024 och 2025, då kommer de stora refinansieringspuckarna i obligationsmarknaden. Och det kommer bli extremt intressant att se hur det spelar ut sig, för att bankerna kommer varken vilja eller ha kapacitet att ta all den här skulden in i bank, utan det kommer vara att bolagen behöver antingen rulla i obligationsmarknaden på de här nya nivåerna vi ser, eller alternativt hitta andra finansieringskällor för att lösa den refinansieringen. Ja,
och bankerna har ju varit inte så väldigt aktiva i det här marknaden i sista åren, och selv om aktiekursen, bankaktien har fallit faktiskt en god del på det.
Och jag är väldigt förvånad över att det är fallet, för att om man tittar både i Norge och Sverige, generellt med de nordiska bankerna, så kan man konstatera att bankerna de senaste åren har egentligen inte ökat sin utlåning mot egendomssektorn speciellt mycket, utan den ökade belåningen vi har sett i egendomssektorn har kommit via obligationsmarknaden till väldigt, väldigt hög grad. Så genomsnittlig belåningsgrad är 50% i utlåningen till de här egendomssällskapen för bankerna. Att vi ska se värditapp i termer av att bolaget går omkull och bankerna behöver realisera den panten, det har jag i alla fall väldigt svårt att se.
Ja. Nu är inte du bankanalytiker, men det kan ju, vi har ju snackat om det, att det kan vara möjligheter för bankerna att cherrypicka lite och få faktiskt in några bra kunder och bra engagemang när det här kommer att spilla sig ut.
Absolut, absolut. Och där ska man också vara noga från egendomshållet att försöka förstå vilka bolag som kommer bli backade av bankerna och vilka som inte har lika goda bankrelationer. För att det är fortfarande en viktig sak att poängtera, att det handlar om relationer och hur mycket du har valt att ändå behålla din kontakt med bankerna de senaste åren och vilka som har valt att helt släppa den och hitta andra källor. Då. Så att det är någonting man borde titta närmare på i varje enskild.
Ja, och här är det ju, alltså, det som är fascinerande med svenska egendomsmarknaden, det är ju många dyktiga entreprenörer, self-made och dyktiga investorer. En palett med ja, karaktärer,
ja, som
på något sätt har varit viktiga kunder för de stora bankerna i Sverige.
Absolut, men jag brukar skoja om just den biten, att lägga det här korsägandet pusslet i Sverige, det är bland det svåraste du kan göra som analytiker, för att det är både bolag och då i slutändan ultimata ägare som är involverade i flera andra sällskap i samma sektor. Ja. Och där tror jag att det är ganska bra om vi får en liten konsolidering här under 2023, att vissa bolag som är av lite mindre karaktär blir då uppköpta helt enkelt av de lite större sällskapen som kanske har en bättre möjlighet att finansiera den verksamheten då. Ja. Men det är precis som du är inne på, det finns vissa personer med Rutger Granhult, Erik Selin och så vidare som ofta nämns, som har varit och fortsatt är väldigt viktiga kunder för de nordiska bankerna, och de människorna tror jag att man även kommer välja att supportera framgent. Sen är det inte tal, det är inte tal om någon välgörenhet från banksidan, utan de tar ju naturligtvis betalt och de kommer kräva motprestationer. Och det kan vara som om vi tar Rutger som exempel och Klöven under pandemin. Ja, men då hjälpte banken att refinansiera direkt när pandemibrottet kom, men man krävde i gengäld att bolaget gjorde en ny emission under hösten. Det kanske inte var vad bolaget hade velat göra om de fick välja, men i såna här lägen så blir man mer en ordermottagare i det som bankerna vill göra då, än att du bestämmer själv exakt när och vad du ska göra.
Apropå det här krisägerskapet, vi har ju fått det adopterat över till Norge genom kampen om Entra. Där var det ju flera av de svenska profilerade. Ska vi gå lite enkelt in på enkeltaktier? Så vi kan ju starta med Entra då.
Absolut.
Ja, vi är i Norge. Så vad syns du där?
Nej, men Entra, jag är ju i grund och botten väldigt positiv till kontorssegmentet, bolag med kontorsexponering, och Entra är väl lite, om vi pratar cherry picking, det är väl best in class när det gäller just kvalitet och läge på deras egendomar. Och sen en väldigt viktig poäng är att 57% av deras lejetagare är då statlig motpart.
Ja.
Och det gör att du kan få igenom de KPI-justeringarna som kommer. Sen så att de har fått sig en släng av det här svenska korsägandet med Balder och Castellum och hur det spelar ut sig, det kan man ha väldigt mycket olika teorier, och om det i förlängningen är positivt eller negativt för Entra. Men det jag tror kommer ske, eller det jag ska säga, är att Entra kommer få sig en släng av de här räntehöjningarna. De har inte den längsta räntebindningen i sektorn, och det kommer på kort sikt att påverka kassaflödena. Men det är en i grund och botten otroligt stabil kreditprofil i det bolaget. De har högre kreditrating än de flesta andra konkurrenterna i sektorn. De har en kontorsportfölj med jättefina lägen, starka hyresgäster, och de kan övervintra det som nu sker. Så om man har lite tålamod när det gäller Entra, så kommer den aktien inte handla med 50, jag tror att det är 57 eller 58% rabatt mot substansvärde idag. Det kommer inte vara fallet om 2 års tid.
Ja. Du, när jag är på besök i Stockholm så ser jag många fina egendomar i centrum, så jag syns det står i FABG på nästan allesammans. Vad menar du om den aktien?
Jag tycker att FABG är ett bolag som länge varit väldigt missförstått men som varit undervärderat av aktiemarknaden. Det är precis som du säger, det är ett bolag med hög kvalitet, de har egendomar i jättebra lägen, de är bara i Stockholmsområdet, som i Sverige i längden är det bästa området att vara i när det gäller egendom. Och de har väldigt hög kvalitet, men sen så finns det också en viktig sak som folk glömmer, att vi kan prata om att de har en låg belåningsgrad, och det betyder att de inte är riktigt lika påverkade av det som nu sker som vissa konkurrenter. Men det är också så att det bolaget har en enormt fin projektportfölj som man sätter noll värde på idag. Men det är inte så att det kommer vara noll värde i all framtid. Och FABG, det är ett bolag som ICDNH har att utveckla egendomar. Det är många andra bolag som har börjat utveckla de senaste åren för att man har sett fina projektvinster där. Men FABG har gjort det här under en längre tid. Och i de projekten som det bolaget har haft de senaste åren, då pratar vi inte om en projektmarginal på 20%. Vi pratar att det är många projekt som de har drivit och de har haft en marginal på 100%.
Ja. Vilka andra aktier har du lust att dra fram som du liker?
Jag tycker att Atrium Ljungberg också är ett bolag som faller lite utanför många människors synfält. Det är ett bolag med en duktig ledning, en erfaren ledning som har varit med länge. De har också en väldigt låg belåningsgrad i deras balansräkning. Och likt FABG så har Atrium Ljungberg en projektportfölj i helt rätt lägen för att utveckla då kommersiella fastigheter. De har väldigt mycket byggrätter i ett område i Stockholm som kallas för Slakthusområdet, som jag tror kommer bli en väldigt succéhistoria på sikt. Så att Adrian Ljungberg, där får du dels nuvarande portföljen som är fin under förvaltning. Den får du, och sen på köpet helt gratis får du en jättefin projektportfölj, och du har en lång räntebindning, lång kreditbindning. Stoppa i byrålådan och ta upp den om 3 år så kommer du vara jätteglad.
Tre bra namn där. Det är fortsatt någon som har stora utfordringar och problem.
Absolut, och det, där ser vi mer kanske lite av de här mindre sällskapen, tillväxtbolagen som har kommit de senaste åren och lite velat kopiera den här resan som de större bolagen har gjort, att nyttja obligationsmarknaden för att kunna växa väldigt snabbt. Och då har man också gjort det, att eftersom det har varit ganska dyrt att köpa i en de sista 2-3 åren, så har man försökt ta fram värde i sina projektportföljer. Och det var ju en fin och god tanke, men nu när vi står där vi gör idag, så är det så att har man inte tillräckligt med kassaflöde under förvaltning, så kommer du inte kunna bära de här ökade räntekostnaderna medan du då vill ta fram det här värdet som du då ska ha i projektportföljen. Så jag tror att många bolag med lite mindre portföljer i lågavkastande segment, där kommer du se att bolag får problem med sina lånekonvenanter, och där kommer du se bolag som till slut tvingas likvidera tillgångar.
Ja. Du, det, vi står jo foran tredje kvartalsrapportsesongen. Kan vi forvente nedskriving av enormt nå? Allerede?
Jag blir folk lite arga, nästan provocerade när jag säger det här, och i längden så brukar ju alltid ränta och avkastningskrav korrelera väldigt väl, och givet att så i fallet så betyder det att ja, då borde vi se värdenedskrivningar. Men jag kan säga här och nu att baserat på alla indikationer jag får från sällskapen, från värderare, så kommer du inte se några speciella värdenedskrivningar i Q3. Du kommer snarare se att man skriver upp värdena drivet av de här KPI-justeringarna vi pratar om och lite högre hyror. Däremot så tror jag att vi i Q4 i det sista kvartalet i de rapporterna kan se att vissa bolag ändå börjar justera ner värdena något. Men när vi stänger böckerna sen för 2023, om vi snabbspolar 15 månader fram i tiden, ska vi på totalen se mer, eller genomsnitt se mer än 5% ner i rapporterade värden, så blir jag väldigt förvånad.
Ja.
Däremot är ju marknadsvärde idag i transaktionsmarknaden någonting helt annat.
Okej, fjärde kvartal, då är vi ju gått in i 2023 då. Närmar vi oss också förfall på många obligationslån.
Absolut.
Så det kommer bli en väldigt, väldigt spännande period. Och skulle vi nu få en fallande ränta på toppen här, att man grejer att bekämpa inflation, så är en sektor som är otroligt spännande.
Det är otroligt spännande, och jag tycker det är värt att poängtera här att det ska antagligen bli lite sämre innan det blir bättre, tror jag. Men när marknaden får nys om att långräntorna ska börja falla, vilket inte är ett helt orimligt scenario om inflationen kommer ner lite grann, då tror jag att det kan gå väldigt snabbt i den här sektorn. Och när vi pratar om att bolagen handlar idag till 50% rabatt mot substansvärde, då ska man ha klart för sig att om man stänger det gapet, då är det en dubbling av aktiekursen. Så att det kan nog gå väldigt snabbt, tror jag, under våren om vi får de signaler vi tror från centralbanker, och givet av inflationen, vad som händer med den.
Här gör du att följa med. Det ska jag göra för vi gör, Mika. Tack för att du kom på besök här idag.
Stort tack för det.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.